och konstaterade att kommer en sån kris, då är det livsviktigt att arbetarrörelsen, vänstern, alla progressiva krafter, miljöpartier och vad som helst står där beredda med så utarbetat, utopiskt tänkbart program som möjligt. Att man faktiskt säger detta, att det är kris i bilindustrin, okej, då ska vi ha någon sorts idé, någon sorts plan på hur vi kan ställa om det till annan produktion. Vi ska ha mängder av sådana förslag, det tror jag är helt nödvändigt, därför att vi kan räkna med att kapitalismen återigen går på pumpen på olika sätt. Va? Och det här tror jag är viktigt. Så att de här fem eller fyra, fem olika sakerna som jag nämnde nu senast gör att jag ändå mitt i detta dödläge på sätt och vis ändå känner mig ganska hoppfull för de närmaste 10-15 åren ändå. Och det är viktigt att säga att det finns hopp i denna mörka tunnel. Det ljus vi ser komma emot oss i tunneln, det behöver inte vara ett tåg som kör över oss. Det kan vara att utgången finns där borta. Ja. Där.
Tack så hemskt mycket för det.
Ja, jag ska börja prata lite grann om morotspengar. Jag har några unga vänner i Göteborg som var med och drog igång Attack för en tiotal år sedan. Och de blev lite frustrerade på en del av den här typen av möten som hade. För det, nästan varje gång så ställde sig upp någon farbror, påfallande ofta med skägg, och talade om hur allting skulle lösas. Och då var det alltid, eller innan skägg blev modernt, förlåt mig. Och det var alltid en central del i detta. Det var en ny valuta som skulle införas, oklart hur. Och så skulle lösa allting. Ja. Och för de blev med tiden ganska sarkastiska mot detta, dessa morotspengar som skulle vara den magiska lösningen. För lika intrikata förslag som de hade, lika stor avsaknad var det på frågan hur och vem som skulle göra detta. Och det finns väl ingen fråga, tycker jag, som är så, där det uppstår så tydligt som i klimatfrågan. För man känner att alla människor tycker att det här måste man lösa och vet ungefär hur. Och så händer det inte ändå. Och orsaken, menar jag då, som finns, ni får gissa sen vilken fyrkant jag hamnar i här. Det är att det inte är människor som styr världen. Det är ju kapital som styr världen. Och det är därför begreppet tillväxt är komplicerat. Jag skulle vilja liksom krångla till det där. Alltså, tillväxt, alltså det finns ju saker som är jättebra att de växer till. Jag är jätteglad att mina barn har vuxit upp och flyttat hemifrån. Att potatisen växer på åkrarna. Det är inte bra att producera fler brandbomber. Men det är inte, alltså tillväxt i den allmänna debatten så betyder ju en enda sak. Ekonomisk, helt avklädd ekonomisk tillväxt. Och alltså för, om man är marxist då, kapitalackumulation. Det betyder den ständiga kampen, jakten efter profit. Och det är den tillväxt man pratar om när man pratar om tillväxt. Det är därför Socialdemokraterna förlorade valet på en parol om tillväxt sedan 1886. Kapitalackumulation sedan 1886, det vinner man inga val på. Och jag tror att det är en väldigt viktig grund att stå på. Alltså att det här med nolltillväxt, en kapitalism i nolltillväxt, det är inte en grön kapitalism, det är en död kapitalism. Vi såg försmak på detta 2008-2009, vad som händer när inte profiten växer. Det är det handlar om. Och det är den teoretiska delen. Sen så har vi den reellt existerande kapitalismen också. Det är inte någon sån här skolbokskapitalism som finns. Den har ju vuxit fram under 250 år i, alltså, som ler och långhalm med fossilsamhället. 7 av de 10 största bolagen i världen på vinst räknat är oljebolag. Ungefär 30% av alla företagsvinster i världen kommer från energimotorindustriella komplexet. Det är gigantiska intressen som inte låter sig övertygas med förnuftsargument. Det är därför det inte hjälper med kloka förslag och vetenskapliga utredningar som visar att det går åt helvete. För att det är ett intresse, ett dött kapitalintresse. Och mot det intresset så hjälper inte förnuft, utan då måste man mobilisera andra intressen, andra sociala krafter. Och jag förväntar mig inte att det går ett förvånat sus genom rummet om jag föreslår att det är arbetarklassen i vid mening som är det sociala intresset, som jag tror har ett egenintresse av att mobiliseras och bryta det här kapitalmakten och bryta den här blinda tillväxten och få en sund tillväxt som inte tär på jordens resurser. För att där finns ju en motsättning, vare sig vi vill det eller inte, mellan arbete och kapital. Och vare sig en del inbillar sig att de tillhör någon slags märklig medelklass, så är de flesta av oss är lönearbetare och står i en objektiv motsättning till kapitalet. Och det är det som är glipan i den här betongridån, att den här motsättningen kommer de inte undan. Det uppstår alltid konflikter. Så utmaningen, menar jag då, jag tänker inte prata om liksom hur det ska se ut sen, utan jag är mer intresserad av den här intressanta glappet mellan nu och då. Liksom hur kommer man över det där, den här, det här som är idag är ett fruktansvärt avgrundsdjup mellan uppgifterna och våra förutsättningar idag. Jag tror aldrig de har varit så stora. Det är faktiskt så att mänsklighetens överlevnad står på spel, och vi, om man säger den organiserade arbetarklassen, har nog inte varit så svag på oerhört länge. Att man kan rabbla siffror här, ni vet liksom, den fackliga organisationsgraden i Sverige har gått ner på ett sätt som inte har sett sedan storstrejksnedlaget 1909. Det ser likadant ut i större delen av världen. I USA organisationsgraden är nere på 1800-talsnivå. Politiskt vet ni som har hänt i det här landet och många andra länder. Jag ser det i varje dag, jag har jobbat över 30 år på Volvo, jag ser hur företaget tar steg för steg framåt kring vardagsnära frågor, arbetsorganisation, rationaliseringar, tvångsmässig övertid, sådana här som är på huden på folk, och vi förmår inte göra motstånd. Vår fackförening backar steg för steg för steg. Och det är ett oerhört problem. Och det är internationellt också. Jag såg i förra veckan, så var det ett av de mest korkade uttalanden av facklig ledare jag har sett någonsin, och då har jag sett många. Det amerikanska bilarbetarförbundet, UAWs nyvald ordförare Bob King, sa att vi måste ha avtal i bilindustrin som gör de organiserade fabrikerna konkurrenskraftiga gentemot oorganiserade. Och då tänker man efter, vad är fackföreningen till för? Då är det bara till för att han ska få lön. Liksom. Och de har backat sedan 1979 och förlorat 2/3 av sina medlemmar. Och det ser ut så överallt. Vi är fruktansvärt svaga. Och kan vi inte göra motstånd i vardagen, menar jag, då alla idéer om att vi ska liksom ändra hela världen, då blir det morotspengar. Så därför alltså det viktigaste jag har gjort den senaste åren, det är inte att skriva den här boken som jag har slitit väldigt mycket med. Jag tror sånt är viktigt att debattera. Utan det gör den här tidningen, som ingen av er har sett antagligen. Den lilla fabrikstidningen Kvasten, som är liksom vår röst på golvet där folk skriver om misshälligheter på fabriken, dumma förmän och annat. Att försöka mobilisera folk i vardagen för att få tillbaka lite av det kollektiva självförtroende som vi har mist under väldigt många år nu. Och om vi kan återvinna det, få en känsla att vi faktiskt är ett kollektiv som kan agera gemensamt, då kan vi också ställa de här större frågorna utifrån vardagens upplevda problem. Och jag tror att en sån central fråga, det är frågan om jobben, och därför jag är inne på det här med omställning av bilindustrin. Det är inte så att vi bilarbetare är bättre människor och tänker på, ska tänka på världen mer än någon annan, utan att det är ett egenintresse för oss att behålla våra jobb. Och gör vi som våra nuvarande fackliga ledare säger, subventionera bilen, då är vi döda både som fackförening, som arbetare och som människor på lång sikt. Istället ska vårt svar vara, vi mobiliserar för att ställa våra förmågor och industrins förmåga i samhällets tjänst. Att ställa om bilindustrin och producera det samhället behöver för att bryta sig ur fossilsamhället. På det sättet kan man faktiskt börja nysta upp kapitalismen underifrån. Inte bara på fabriksnivå utan i samarbete med andra sociala rörelser för att ställa krav på en omställning av hela samhället. Jag får nog sluta där.
Om det är någon som spontant har en reaktion på vad något som någon annan här har sagt under debatten.
Rickard? Jag vill bara kort, eftersom jag blev lite avbruten också i min inledning, så att tala om varför jag inte längre pratar om sund tillväxt som du, eller heller inte kan känna mig korsfäst i mitten, utan liksom numera åtminstone, om vi börjar i vertikal mening, befinner mig på en undre halva. Och det jag tycker om siffror, men jag ska försöka beskriva det här pedagogiskt. Och det är så här, det finns en fantastisk rapport som säkert flera av er har hört talas om, av en engelsman som heter Tim Jackson, som heter Prosperity Without Growth, och som kommer på svenska, tror jag, i vår eller någonting. Och där finns ett sånt exempel. Om man börjar med att säga att vi vill behålla två graders, eller vi vill satsa på två graders målet, det här klimatmålsättningen som innebär att vi liksom bromsar en meter före stupet ungefär. En del menar att det är 10 meter över stupet, men ändå, det är 2-gradersmålet, en koncentration av koldioxidhalten i atmosfären på 450 miljondelar. Och EUs tillväxt ska fortsätta med ungefär som nu 2%. Detta i kombination. Och övriga världen samtidigt, för vi har i klimatkonventionen och en massa andra ställen förbundit oss till att också öka den globala rättvisan. Så att om övriga världen ska komma upp i ungefär EU-snittet i ekonomisk standard, allt detta till 2050, och vi förväntas vara 9 miljarder människor, om allt detta ska gå att uppfylla samtidigt, så krävs att ekonomins koldioxideffektivitet, Det vill säga hur mycket utsläpp som genereras per BNP-enhet, alltså en dollar eller krona i BNP, är förknippat med ett visst koldioxidutsläpp. Så om allt det här ska upplevas, så måste, eller uppnås, de här målen som jag rabblade, så måste ekonomins koldioxideffektivitet minska 130 gånger från nu till 2050. Det innebär att den utsläppen per BNP-dollar måste vara mindre än 1% av dagens. Och det tycker jag är ett ganska starkt exempel för att det handlar inte om hur vi når dit, men liksom intellektuellt sett så är det inte riktigt försvarbart om man vill ha de här andra målen, social rättvisa, hållbarhet, så här, att befinna sig på den övre planhandeln, rent intellektuellt. Det var min första kommentar, tack.
Ja, men det var ju... Ja, okej, ska jag ställa mig här fram.
Det var ingen bra kommentar. Därför att jag menar nog att det är nog bra att hålla fast vid det lilla ordet reformism. Alltså därför att jag tror att det är så här att vi bör se att världen är ganska mångskiftande. Vi vet detta, att i den rika delen av världen så bör vi verkligen ha minustillväxt. Alltså, om vi nu tar det traditionella BNP-begreppet så borde vi ha minustillväxt under hur lång tid som helst egentligen. Däremot är det så att i delar av den mindre utvecklade världen, som är framförallt Afrika, stora delar av Latinamerika, stora delar av Asien, där behövs det ekonomisk tillväxt till och med i den traditionella meningen. Alltså en ökning av värdet på varor och tjänster. Det behövs järnvägar, det behövs fordon, det behövs räls och gud vet allt i Afrika, i stora delar av Asien. Därför måste vi nog se på detta i viss mening så att vi faktiskt befinner oss på både övre och undre halvan. Jag tror inte du kommer förbi det du heller. Jag tror inte du heller skulle säga nej till tillväxt i stora delar av Afrika som verkligen behöver det. Men det är ju lätt att säga det här också, för det finns som sagt ingenting i världen som tyder på att ledande politiker i västvärlden är beredda att ta ett sådant steg. Det finns ingenting som tyder på det, men jag tror det är så man måste tänka. Jag har till och med laborerat med tanken här att kapitalism kan man se nästan som en typ av fördelningsbar vara. Afrika behöver mer kapitalism idag. Det är sorgligt att behöva säga det, men det tror jag faktiskt är sant. Mer av det internationella kapitalet bör styras dit, få igång saker och så vidare. I den här delen av världen, i Sverige och andra länder, så behöver vi snarare begränsa de sfärer där kapitalismen har inflytande. Det är till exempel rent vansinne att stora delar av välfärdssektorn nu avregleras och öppnas upp så att skattepengar injiceras som vinster i det finansiella kapitalistiska blodomloppet. Det är ju fullkomligt vansinnigt, det är det på det sättet. Men jag tror att man måste bevara den här idén om reformism, så får man se att detta tillväxt är något nödvändigt i stora delar av världen. Däremot är det nog så att även om vi skulle minska mycket som helst där och tillväxten öka i traditionell mening i många fattiga länder, så står vi inför en avgrund alltså, som är svår att hantera. Och jag tror vi ska hålla uppe för detta att, låt oss säga 5-10 år, vi kommer att få se, det kan mycket väl vara så att vi får se så enorma yttringar av klimateffekter så att vi kommer att kunna gå mycket längre plötsligt. Va? Men jag tror det är bra att börja i den här, som jag kallar det, ändå reformistiska ändan, för den kan innefatta alla de här sakerna. Och är man korsfäst så kan man också räkna med att hoppet om att återstå, som sagt.
Vi får dela på det. Det är dumt att stå här borta.
Ni har nästan en färdig.
Ja, precis. Ja.
Jag bara kort kommentera det. Alltså, jag var inte tydlig med det, men jag menar just för att möjliggöra fortsatt konventionell tillväxt och fast helst bättre i den fattiga delen av världen, så måste liksom tillväxten frysas och antagligen BNP kanske minska här för att skapa det utrymmet. Men sen vill jag också bara påpeka att jag hittills bara berättat om hur jag rört mig i vertikal riktning. Och även det undre fältet har ju på något sätt en slags reformism och en slags då revolutionär antikapitalistisk sida. Och där menar jag att frågan om huruvida en kapitalism utan tillväxt är möjlig, det går inte riktigt att resonera sig fram till. Mycket tydligt på att den inte gör det. Jag liksom har ju kvar den impulsen. Samtidigt så blir det väldigt uppgivet att konstatera detta, för att arbetarrörelsen har försökt i 150 år att avskaffa kapitalismen med begränsade framgångar, får man säga. Och om det då är det enda som är möjligt, ja, då ligger vi lite jävligt risigt till sådär. Men vad det finns i varje fall modeller för, det är hur man med traditionell reformpolitik skulle kunna bromsa tillväxten. Om, hur långt det bär, det vet jag inte. Men och det intressanta är att vad är det för åtgärder? Det hade du redan varit inne på lite grann. Det är liksom att styra om konsumtion från privat till offentlig sektor. Höja skatterna. Och det är framförallt arbetstidsförkortning, att ta ut produktivitetsökning i form av sänkt arbetstid istället för högre löner. Så här finns faktiskt ett reformistiskt program som jag skulle vilja säga att Du kör det i botten, ser hur långt det räcker, och räcker det inte hela vägen så får du väl
få Lasse säga något.
Vi är väl alla reformister, det beror på vilka reformer man föreslår. Jag är för en väldigt, väldigt genomgripande reform som innefattar att man tar makten från de som har makten idag. Och jag tror att det är faktiskt jävligt nödvändigt att diskutera vem som har makten och produktionen, de stora investeringarna i samhället. Och där, alltså, det finns ju ingen motsättning med den som säger att man vill göra reformer. Visst, vi ska ha en stor offentlig sektor, att vända den inriktning som är idag med högre marknadsinflytande. Mitt favoritexempel som jag tjatar om i min bok också, det är den amerikanska krigsomställningen som skedde 7 veckor mellan Pearl Harbor och som var den 7 december 1941 och den 31 januari som skedde 1942. I bilindustrin, den 31 januari 1942 rullade inte ut en enda privatbil från den amerikanska bilindustrin. Och det var inte för att de införde någon slags skattesubventioner för att göra bombplan, va? Utan de bestämde, ni får ingen plåt om ni inte gör bombplan. De ville ju tjäna pengar, så de gjorde det, men de tjänade mycket pengar. Utan det här handlar ju om en krigssituation, alltså en sån, samma typ av samhällskris. Och då måste det till stora politiska styrningar. Och det kommer, det var det jag menar med det här, den reellt existerande kapitalismen. De kommer inte att sitta och säga, ja, det var väl synd att vi inte får sälja olja längre. Va? De kommer att bli besvärliga. När det här mesiga löntagarfondsförslaget som en gång i världen skapar en fruktansvärd politisk kampanj. Vi kan tänka hur de kommer att agera. Om man tar bort liksom de stora profitgeneratorerna från dem. Och därför är det omöjligt, tror jag, att ens påbörja det här vägen om vi inte bygger folkrörelser underifrån. Att vi kan inte lita på politisk konferens, utan det är bara genom folkrörelser. Och också faktiskt baserat på arbetsplatsen, där vi som jobbar i industri kan säga, det här kan vi göra. Våra chefer kommer ju aldrig göra det. Va? Vi kan faktiskt använda vår kunskap och förmåga till att producera ditten eller datten. Det är omöjligt för oss att göra det, för det finns ingen köpare. Och de köparna kan bara uppstå om staten säger att vi lägger om från biltrafik till spår, helt enkelt. Den typen av beslut.
Mm. Applådera gärna. Nej, men det där, alltså, för min del så vore det ju alldeles utmärkt om Röda rummet växer till en global tidning och trotskismen gick segrande fram lite här och var. Det skulle sätta press på övriga politiska etablissemanget. Men jag tror att det finns ju också, dels har vi det här katastrofscenariot, och alltså till slut så kan det bli något som liknar en krigssituation, helt enkelt. Och då vet vi vad ett samhälle förmår. Det är ganska oerhörda saker som ett samhälle förmår när man ställs inför en sån otrolig utmaning. Man kan ställa om produktionen i väldigt hög grad. Och det där, den tankegången bör hållas vid liv hela tiden. Men sen finns det verkligen den här idén som jag tycker har utvecklats för lite. Och jag själv medskyldig till detta, att vi måste bli mycket mer av konkreta utopister i de här frågorna. Alltså vi måste ha idéer om vi pratar om ett bilfritt samhälle, så måste vi också vara så pass avancerade så vi inser att vi kan inte avskaffa bilismen uppe i norra Dalarna imorgon dag, för då startar revolutionen där istället, kan jag säga. Utan vi måste tänka då att vi gör städerna bilfria först, därför att där är det fullt möjligt. Staden är en fantastisk kollektiv maskin för att avskaffa i princip nästan alla sådana utsläpp. Det är fullt möjligt. Vi måste ha mängder av konkreta idéer om transportsektor och så vidare. Vi måste hitta sätt att förena den sociala fantasin med teknologisk fantasi. Och då har ju vänstern alltid varit ganska dålig på, faktiskt. Vi har bara hemska exempel från Sovjeteran. Man försökte göra vända floder och allt möjligt. Utan någon större nytta. Det är bara katastrofer. Så att jag tror att det revolutionära skramlet är bra om det hörs i bakgrunden, men jag tror att det har nästan ännu större effekt om det från vänsterhåll, från progressivt håll, från arbetarrörelsehåll hela tiden läggs fram en störtflod av konkreta idéer faktiskt om vad man kan göra. Det tror jag på sikt kan väcka väldigt många människor till liv.
Jag tror också det är bra med idéer, och så, men som sagt, ska någonting hända så måste det till massrörelser, och de uppstår inte genom idéer utan genom egen intresse. Och det som jag tror är poängen, att hitta de här frågorna när våra, man kan skita, ja, jag skiter i klimatet men jag vill ha kvar mitt jobb, och kugga in det i frågan istället för att man ska bli en bilsupporter. Då ska man säga, ja men det här verkar inte funka, jag stödjer idén, vi gör någonting annat istället. Jag såg detta, hur folk, när det var faktiskt en situation när den svenska bilindustrin kunde ha gått under för 1,5 år sedan, va? När det var möjligt att den skulle bli nedlagd. Men till och med Mona Sahlin i radio sa att staten kanske måste ta över. Fast bara en liten stund, där, ungefär som i USA. När folk tyckte att det här förstatligande ordet, det har ju liksom i decennier varit liktydigt med gulag ungefär, va? Utdefinierat. Men ja, finns det inget annat så får vi göra det. I de lägena så tror jag det är möjligt att också ställa den så helt utopiska förslaget att, som de flesta tycker då som science fiction, att vi som jobbar i bilindustrin kan bidra med att ändra kursen på industrin. För de är beredda att gripa på det som, ja, det är väl tydligen det enda förslaget som ligger kvar här, va? Och det kräver inte att röda rummet blir cirkulerat i världsskala. Revolutionen görs allmänt inte av ideologiska skäl utan av nödvändighet. Jag vill inte ens kalla det revolution.
Ja, det var ju...
Rickard får höra och sen så tänker jag mig att vi ska släppa in publiken och ge publikens frågor. Är det okej för journalisterna?
Absolut. Jag vill bara kort också säga att jag håller helt med om att det är väldigt svårt att tänka sig en omställning i den här skalan utan aktiva folkrörelser, stora, starka rörelser. Och det är ju vår huvuduppgift att försöka skapa sådana. Men jag får nästan också säga att det är det som gör mig så ibland svartsynt till skillnad från dig. Jag tror att det är där vi är. Vi lever faktiskt i ett väldigt avmobiliserat samhälle i jämförelse med för 30 år sedan, 70-talet, när den här senaste vågen av tillväxtkritik kom. Det finns en Frederick James, som litteraturvetaren i USA, han säger så här nu med att these days it seems easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Och det är faktiskt, så vi är väldigt insnärda i ett tänkande där vi liksom nästan ser naturen som enklare att manipulera än det ekonomiska systemet. Och det är ett stort aber, men hoppas att det ordnar sig.
Får man bara säga en kort sak då?
Kort kommentar där.
Ja. Jag tror faktiskt att det är så att naturen är enklare att manipulera än det politiska systemet. Alltså, det är jätteenkelt att ställa om bilindustrin rent tekniskt. Vi gör det hela tiden. De gör det till nya bilmodeller, allting sånt där. Va? Men att ställa om tänkandet och samhället är en mycket krångligare sak.
Nej, jag tycker ändå det är viktigt att säga det att alla har vi den erfarenheten, vi möter människor, vare sig de är låginkomsttagare eller höginkomsttagare, som känner att det här samhället är inte tillräckligt, vi är mer avancerade än detta samhälle som erbjuds oss. Och det här är ju en otrolig sak, alltså, att det finns hela tiden detta gryende missnöje mot att vi har shoppingkulturen, vi har konsumtionskulturen som enda riktmärke i tillvaron. Och det där är ganska viktiga existentiella saker faktiskt som kan påverka på sikt. Om det ser kopplas med andra insikter, inklusive de som finns i röda rummet.
Tack för det. Då går vi vidare. Jag undrar om det finns frågor från publiken.
Och då kommer jag gå runt med den här lilla mikrofonen och försöka hålla ordning på den här lilla massrörelsen som finns här.
Lars Egeland heter jag från Miljöförbundet Jordens Vänner. Det här är ingen fråga, det är bara att jag tycker den här typen av diskussioner är jättebra och att vi borde föra mer av det. Och jag tycker att även om det här rödgröna samarbetet på toppnivå liksom dör nu, så fanns det en intressant öppning för ett bredare samtal, lokalt och regionalt också. Så jag skulle vilja, vi gjorde ett litet försök med ett klimatläger i somras med 180 personer. Jag skulle vilja runt om i landet att man gjorde såna här regionala läger eller helgkonferenser med arbetarrörelsefolk, med fackföreningsfolk, med miljörörelsefolk och kring såna här idéer. För vi hann liksom aldrig riktigt mötas på gräsrotsnivå i det här rödgröna samarbetet. Det kändes även för oss som var utanför partierna plötsligt som det öppnades där en dörr att börja tala med varandra. Men sen kom det här valet så snabbt. Så att jag skulle vilja uppmuntra er och andra att det här är otroligt intressanta och viktiga frågor som vi måste föra ut. Och också prata konkret, vad är det vi vill bygga då i Norrbotten och i Skåne och så vidare med de lokala aktörerna. Så fortsätt.
Ska vi? Nej.
Vi kan ta 5 stycken bra enkla.
Ja, hej, jag heter Gunilla. Jag håller med om det mesta som har sagts här. Många kloka människor. Det handlar om, som jag har sagt, om samarbete, mobilisering, goda idéer. Sen handlar det också om att gripa tillfällen som uppstår. Och Rickard sa här för en stund sedan att det är inte bara rödgröna suspekta extremister som talar om att ifrågasätta tillväxten. Även en väldigt sympatisk och klok brittisk professor, Tim Jackson, har skrivit en bok nu om detta. Och den kommer ut på svenska i början på nästa år. Och även han kommer hit till Sverige, fostran i början på nästa år. Och det kan förhoppningsvis leda till att det blir en debatt om detta. Och då gäller det ju att vi som tänker här, att vi har förberett oss inför detta, att vi har förberett alla våra debattartiklar, att vi hakar på med möten och så vidare. Och jag tycker att vill man mobilisera så får man börja där du står. Här är ett gäng folk här som har sitt kompisar i olika grupper. Jag håller med Lars. Låt oss tänka nu här och nu. Hur samarbetar vi vidare?
Fler kommentarer, frågor?